Men så kommer han in i fjärde kapitlet och börjar med den där konjunktionen lite negativt. Men, igen. Men, anden säger uttryckligen att i kommande tider, det vill säga strax härefter, somliga skulle avfalla från tron, det vill säga från sanningen, från den uppenbarade tron som församlingen har att lyfta fram i tiden. Det ska ske ett avfall ifrån den sanningen. Det säger anden. Anden har hela tiden inspirerat Paulus i hans skrivande. Men det är lika som han ville poängtera att anden säger uttryckligen, det vill säga bestämt och specifikt, det ska komma tider ganska snart då ett avfall ifrån sanningen ska börja ske och börja äga rum. Och somliga ska då avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Det är lika som inte bara ett passivt avfallande och bortfallande ifrån sanningen, utan det är samtidigt ett tilltro till falska läror och onda andars läror. Ett fall bort ifrån någonting, men också ett fall till någonting. Det verkar som att det här hade Paulus på känn redan när han var på sin sista missionsresa och kallade till sig de äldste ifrån Efesus ner till Miletus. Och där han talar till dem i Apostlagärningarnas 20 kapitel och säger till dem att de ska ha akt på sig själva och på hela den jord i vilken den helige ande har satt dem till att vara herdar och föreståndare för Guds församling. Och så säger han i nästa vers: för jag vet att sedan jag har skilts från er, svåra ulvar skola komma in bland er, och att de inte ska skona jorden. Svåra ulvar betecknar han dessa falska lärare som. En symbol eller en bild som ger oss en känsla av glupskhet och rovgirighet, som inte ska skona jorden och inte vara rädda att trampa på sanningen. Ja, bland er själva, står det, skola män uppträda som talar vad förvänt är och locka lärjungarna att följa er. Vaka därför, var på er vakt. Nu kan jag ingenting annat än överlämna er åt Gud och hans nådes ord. Men detta var någonting som Paulus redan då hade på känn, 10 år tidigare minst. Och nu är det nära för handen. Ja, det har tydligen redan börjat äga rum. Han säger nu att det falska läror som ska uppstå inte är människofilosofier i första hand, utan det är faktiskt så att det är andar som för vilse som står bakom formulerandet av dessa lärosatser. Det är villoandar. Ja, det är till och med onda andars läror. När vi sedan ser på läran så finner vi att den inte nödvändigtvis kännetecknas av någonting moraliskt ont. Det vill säga, det kanske inte går att med hjälp av bara en granskning av läran som sådan säga det här är en ond lära. Och inte heller med en granskning av de som undervisade. Till undervisningen, säger han, ska ske genom lögnpredikanters skrymteri. Det vill säga, någonting av dubbel natur ska finnas hos dem, kanske inte ens medvetet. Gärna uppträda moraliskt och fint och gott och riktigt, men samtidigt förtrampa sanningen. Det är detta skrymteri som finns hos dessa lärare, menar Paulus. När han skriver till församlingen i Korint så förmanar han dem att inte offra till avgudar igen. Till de som offrar till avgudar, säger han, offrar till onda andar. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med onda andar. Här finns faktiskt en religionsfilosofisk princip som inte så ofta hålls fram när man tänker på tillkomsten av andra religioner och falska lärosystem. Det verkar som att Satans strategi alltid har varit att imitera Gud, att ta efter Gud på så många sätt som möjligt, att komma med en lära som gärna liknar Gud. Han kallas för en imitatör som lätt förskapar sig till en ljusets ängel. skulle vi då vänta oss annat än också det att hans tjänare förskapade sig till Kristi apostlar, säger Paulus i 2 Korintherbrevet 11. Det verkar som att Satan i samarbete med den fallna människan, den fallna människan som söker efter tillfredsställelse för sitt andliga behov, söker efter någonting att tro på, att tillfredsställa sig med, att Satan listigt är där för att ge henne ett surrogat, en filosofi, en ideologi, en tro som hon gärna får ha och som på något sätt tillfredsställer henne, men utan att hon får med Kristus att göra. Jag tycker det är intressant att rent religionshistoriskt konstatera att alla de stora världsreligionerna, endast islam undantagen, kom till ungefär 500 år före Kristus. Hinduismen endast är äldre, men den höll på att formuleras ända fram till 500-talet. Men på 500-talet sker plötsligt en uppsjö av religioner i världen. Hinduismen var väl formulerad då. Buddhismen kom. Buddha levde. Konfucius levde. Konfucianismen. Zoroastrianismen. Jaunismen. Taoinismen. Shintoismen. Och många av de grekiska filosoferna uppträdde på 400-talet och 300-talet före Kristus och formulerade tankesystem och filosofier som sedan dess har varit vägledande för åtminstone det västerländska tänkandet. Det verkar som att när den gammaltestamentliga uppenbarelsen var nedtecknad, till den var nedtecknad framme på 500- och 400-talet före Kristus, så mycket uppenbarelse var vid handen att djävulen visste vad som snart skulle äga rum. Att han fann för gott att i sin list påverka människor att tänka ut lärosystem och utombibliska religioner för att om möjligt binda människor i sådana, för att när Kristus framträdde på scenen och evangeliet bjöds till mänskligheten, mänskligheten i stort skulle kunna säga: men vi har ju redan en religion, vi har ju redan en tro. Och det blev en kamp emot ondskans andemakter bakom de falska religionerna när evangeliet predikades. Och så är det än idag, mina vänner. Och det är intressant att lägga märke till att efter Nya testamentets nedtecknande inga nya religioner har uppstått på jorden. Det lärosystem som har formulerats efter Kristus är sådana som innefattar och befattar sig med och utgår ifrån den gammaltestamentliga och den nytestamentliga uppenbarelsen. Utan gamla och nya testamentet skulle vi inte kunna ha någon islamsk lära, till den bygger i stort på judendom och kristendom. Och så har vi då mängden av alla sekter och villoläror och system som alltid har haft som utgångspunkt vissa delar åtminstone utav gamla eller nya testamentet, inte minst det sista århundradets formuleringar utav utombibliska och antibibliska lärosystem. Mormonismen till exempel erkänner Bibeln men lägger mormons bok bredvid och ger den faktiskt högre auktoritet när det kommer till kritan än Bibeln själv. Och så behöver vi inte ens börja räkna upp kanske alla de andra system som är så populära i vår tid, som gärna använder Bibeln men som ändå inte är bibliska. Apostlagärningarna 17 är ett fint exempel på det här. När Paulus kommer till Aten och förkunnar evangeliet så klart där på Areopagen, så finns det i Aten, främst på den tiden, stoikernas skola och epikurenas skola, två filosofiska skolor som hade folkets tänkande i sin hand ganska mycket i Aten på den tiden. Och när Paulus förkunnar evangeliet och förkunnar uppståndelsen från de döda, så ruskar epikurena och stoikerna på huvudet och tänker: sånt är ingenting för oss. Vi har redan vårt färdiga system. Vi har redan vår filosofi. Vi behöver inte Kristus. Och så fick han endast några få efterföljare i Aten. Aposteln Paulus, när han förkunnade evangeliet. Och så är det än idag. Mycket svårt att vinna människor som redan är bundna i andra religioner eller filosofier, att vinna dem över till den kristna tron. Det är onda andemakter bakom inspirationen av dessa system för att binda människor på ett filosofiskt sätt och förhindra dem att se nödvändigheten av Kristus. Och det behövs verkligen ett upplysande och överbevisande verk utav den helige ande för att människor ska bli överbevisade om sitt behov av Kristus. Det hjälps inte med slukt uttänkta formuleringar i en predikan. Det hjälps inte med en hög volym i det man förkunnar evangeliet. Rent röstmässigt. Den helige andes verksamhet måste till om människor ska omvända sig ifrån mörkret till ljuset. Det verkar också som att när onda andar formulerar lärosystem så ligger det alltid i samklang med den mänskliga naturens önskan att skaffa sig frälsning själv. Lägg nu märke till att när han beskriver lite grann om dessa lärosystem så handlar det om sådant där människor själv kan skaffa sig meriter. Det är intressant att dessa predikanter kännetecknas såsom varande brännmärkta i sina egna samveten, såsom brottslingar. Utåt sett en fin fasad, men inombords brännmärkta i sina samveten. Möjligen använde Paulus en bild utifrån vad som gängse förekom. När man brände brottslingar, deras kropp på något ställe brändes för att markera att de hade begått ett visst brott. Mer eller mindre synligt ställe på kroppen brändes på detta obarmhärtiga sätt, så att det blev ett evigt påminnelse om att de hade begått ett brott. Och visst gjorde det ont när det heta järnet sattes till kroppen, men efter en stund så försvann smärtan, och när sedan såret hade läkt så fanns där ingen känsel kvar på huden, på det stället. Och det är lika som Paulus menar att dessa män har låtit sig blivit brännmärkta i sina samveten, har gått emot sanningen. Till en början gjorde det säkerligen ont, som det alltid gör när man syndar medvetet. Men så småningom som förhärdade samvetet och blev okänsligt, brännmärkta i sina samveten, går nu bara på och förkunnar vad som är falskt och förleder många, och känner inte ens smärtan utav denna sin handling. Vad förkunnar de? De förkunnar att äktenskap ska förbjudas. De förkunnar att en hel del mat bör du inte äta, får du inte äta. Vi ser genast att här är frågan om någon slags legalism. Att här är frågan om någon slags möjlighet att själv förskansa sig om sin frälsning. Om jag bara kan avhålla mig från äktenskap, om jag bara kan avhålla mig från viss mat, då ligger jag plötsligt bättre till hos Gud. Här ligger en filosofi som bygger på dualismen, nämligen att materian är ond och endast det icke-materiella är gott. Ja, det gick så långt att denna filosofi som kallas för gnosticismen inte ens ansåg att Gud hade skapat materian. Den har skapats av en annan varelse, men inte utav den Gud som vi förkunnar och tror på. Utan skapelsen är ond. Kroppen som är en del av materian här på jorden är ond. Därför betyder det också att det är ont att tillfredsställa kroppen. Det är ont med äktenskap. Det är ont att äta mat. Helst bör du avhålla dig från så mycket bekvämlighet som möjligt. Asketismen har sin grund i denna tanke. Och så späkte man sin kropp och så fastade man på ett obarmhärtigt sätt för att samla sig meriter och för att ligga bättre till. Tänk hur hårt Paulus går till rätta med detta i Kolosserbrevet 2. Har du tänkt på det? Det ligger alls ingen berömmelse i detta, säger han. Allenast tjänade till att nära det kötsliga sinnet. När människor säger, det ska du inte ta i, det ska du inte smaka, det får du inte komma vid. Och det ligger en falsk ödmjukhet i detta. Att anse sig själv så liten och oren och obetydlig. Och att liksom späka sin kropp och avhålla sig från bekvämlighet för att mena att man då ligger i en bättre dag i relation till Gud. Inte alls, säger Paulus. Allt detta har Gud skapat för att vi ska ha det till att förbruka det. Det ligger bara ett falskt gudstjänstväsende i en sådan attityd. Och det tjänar allenast endast till att nära det kötsliga sinnet, inte det andliga sinnet. Till det kötsliga sinnet finner gärna behag i att samla på meriter. Att se, tänk att jag har lyckats låta bli att göra det. Jag har lyckats låta bli att göra det. Men de har inte låtit bli att göra det. Jag är alltså bättre. Farligt, farligt. Redan tidigt uppstod sådana här villoläror. På 140-talet kom en man som heter Marcion och förkunnade att äktenskap, ja, sexuell umgängelse är förbjudet. Och hans efterföljare, i den mån de var gifta, tvangs skilja sig från sina makar och sin make. Och äktenskapsskillnad blev resultatet av hans förkunnelse. Det är intressant också att han förnekade Jesu Kristi sanna mänsklighet. Eftersom kroppen är ond, så kan inte Guds son ha iklätt sig kött och blod. Otänkbart, ansåg Marcion. Jesus var bara en vålnad. Han tycktes vara en människa, men han var ingen sann människa. Montanus uppträdde bara ett decennium senare, i mitten på det andra århundradet. Och i den läran som han spred omkring sig och som fick många anhängare, överbetonade så till den grad tron på Jesus nära tillkommelse, att man hängav sig till asketism och avhöll sig från allt jordiskt gott. Man ingick i hårda fastor. Man talade gärna om martyrium, att nästan söka martyrdöden. Och man förordade celibat. Man förordade att inte gifta sig, att inte ingå äktenskap. Ja, du kan se att det här finns med än i historien. Inom den romersk-katolska kyrkan har tanken på celibat tagits upp som någonting förmånligt, någonting gott i och sig självt. Och den som är präst i den katolska kyrkan får inte vara gift. Munkväsendet tog naturligtvis upp denna tanke, som har asketismen i sin ideologi, att avskärma sig ifrån den onda världen och leva sparsamt och asketiskt, skild ifrån omvärlden. Och naturligtvis avhålla sig ifrån nästan kontakten med det motsatta könet. Men det här är inte riktigt, säger Paulus. Det här är totalt fel. Han säger: allt vad Gud har skapat är gott, inklusive kroppen. Och Gud har skapat allt detta för att vi med tacksägelse ska ta emot det. Ingenting av vad Gud har skapat är förkastligt. Och jag tror att Paulus tankar går tillbaka till första Mosebok 1. Och om du läser kapitlet, så står det efter varje skapelsedag: och Gud såg att det var gott. Och Gud såg att det var gott. Och Gud såg att det var gott. När han skapade ena efter det andra, växtliv och djurliv, stjärnornas myriader, Gud såg att det var gott. Materian som Gud hade skapat var god. Och när människan var skapad och skapelsen var färdig, så står det i sista versen: och Gud såg att allt vad han hade skapat var mycket gott. Mycket gott. Det är ingenting mindre än en skymf emot Gud att förklara någonting av vad han har skapat för orent. Allt vad Gud har skapat är rent och gott i och sig självt. Nu kan det bliva oss till synd genom att vi missbrukar det. Vi har fått det för att förbruka det, inte för att missbruka det. Vi har fått det för att med tacksamhet ta emot det och erkänna Gud vara den gode givaren. Men för att med ansvar bruka det, inte frossa i mat. Vi måste äta med ansvar, ägodelar och så vidare. Alltid måste ansvaret finnas där. Men vi får inte tro att någonting av det vi äger är ont i och sig själv. Och så säger han: allt har skapats för att tas emot med tacksägelse, och det blir nämligen helgat genom Guds ord och genom bönen. Märkligt. Maten som står där på bordet blir helgad när du knäpper dina händer och nedber dig Guds välsignelse över den. Du äter då helig mat, avskild mat, mat som har Guds välsignelse i sig. Jag menar ingenting magiskt i detta, naturligtvis. Men varför skulle vi bedja bordsbönen om inte för att erkänna varje dag, flera gånger om dagen, att Gud är alla goda gåvors givare? Om inte Gud vore god och gav mig detta, så hade jag inte någon mat. Så gäller för alla, vare sig man beder eller man inte beder för maten. Men det är en stor nonchalans och ett slag i Guds ansikte att rovgirigt nästan kasta sig över maten och häva den i sig utan en minsta tanke på Gud. Det är det som skulle skilja människan från djuren egentligen. Att hon beder bordsbön. Hur är det med det? Jag vet hur det kan vara när man är ute i samlingar och det finns en massa icke-kristna omkring. Och man nästan tycker det är förargligt att behöva be den där bordsbönen. Ingen annan gör det. Och nästan för att ingen ska se det smyger man under händerna under bordet och harklar sig lite grann och så är det gjort. Skulle vi skämmas för att ge Gud äran varje gång vi sitter ner vid ett dukat bord? Ge honom tacksägelse och ära för att tänk att här får jag mat. Vilken nåd! Vetande att 2/3 av befolkningen på denna jorden inte har den förmånen varje dag. Det ligger ett ansvar i att få mat, mina vänner. Det ligger ett ansvar i att ha kläder att sätta på sig på morgon. Det ligger ett ansvar i att ha ett hus att bo i. Att ha vänner att umgås med. Att ha en kyrka att samlas i. Allt detta skulle vi ständigt tacka honom för. Ta emot det med tacksägelse. Inte skämmas för det. Inte känna nödvändigtvis skuldkänslor för det heller. Inte hata det. Det är farligt att älska det materiella, men det är lika farligt att hata det materiella. Vår attityd till det materiella skulle vara neutral, så att vi tacksamt tar emot vad Gud ger och gärna använder det i hans tjänst. Sliter ut det, förbrukar det till hans ära, tjänar honom med våra ägodelar. Det blir helgat, det vill säga avskilt för Guds räkning, när vi medbeder Guds välsignelse över de gåvor han slösar på oss. Jesus föregick med gott exempel. När man låg till bords där i Emmaus, vad var det som för lärjungarna avslöjade att han verkligen var Jesus? När han välsignade brödet och bröt det, då gick det upp för dem. Det är ju Herren. Det var hans vana. Nå, det bästa sättet att bemöta falska läror, det är att positivt presentera sanningen. Inte bara att säga materian är inte ond, materian är inte ond, och påpeka negativt vad som är fel i det falska lärosystemet. Det är inte det bästa sättet att bemöta den. Det bästa sättet är att positivt förkunna det goda, det som är sant, det som är riktigt, det som är rätt, det som är gott. Att uppehålla sig med sanningen, då blir faktiskt osanningen ganska liten och obetydlig. Så framlägg det här för bröderna, säger han till Timoteus. Ge dem ett positivt alternativ. Och istället för villoläror, hämta din näring av trons och den goda lärans ord. Hämta din näring. Mat. Näring för ditt andliga liv. Det står i 1 Petrus 2 kapitel och 2 vers om att nyfrälsta ska längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att de genom den må växa upp till mognad. Hur är det med vår tillväxt? Hur är det med den andliga näringstillförseln? Åtrår vi den? Åstundar vi den? När vi vårt andliga liv med Guds ord? För det är sånt man växer av. Men det här andra, det växer man inte av. Så nu säger han i vers 7: men oandliga kärringfabler, de må du visa ifrån dig. Det är ingen mat för ditt andliga liv. Oandliga, det vill säga utan andligt innehåll. Kärringfabler kallas de här. Teologiska tvister, dåraktigt och barnsliga tvistefrågor på andra ställen till Timoteusbreven. Släktledningshistorier, sånt som pratsjuka gamla damer gärna sysselsätter sig med. Det är ingenting till gang när det gäller Guds fruktan. Det gagnar inte praktiskt Guds fruktan att vara sysselsatt med hårkliverier, som judarna faktiskt gärna frossade i lite grann på den tiden. Men det ledde aldrig till någon praktisk gudsfruktan. Nej, visa ifrån dig sånt. Låt dem se att du inte alls är intresserad av att lyssna på sånt prat. Istället, nu kommer det positiva. Istället, vers 7 slutet. Öva dig istället själv i gudsfruktan. Öva dig i gudsfruktan. Håll på att träna i gudaktighet. Träna dig i gudaktighet. Du kan bli mera gudfruktig. Du kan bli mera gudaktig. Du kan bli mera gudalik. Håll på att öva dig. Håll på att träna dig, Timoteus. Det här är en ständig process. Det är en förkovran, som man kallar det senare, som vi ständigt ska vara inbegripna i. Att uppehålla sig med det som är äkta istället för det som är falskt leder naturligt till ett förkastande av det som är oandligt och värdelöst och ganglöst. Har man fått smak för det som är äkta, ja, då frågar man inte efter det som är sekundärt. Har man upptäckt den rena, friska källan, sanningen, då nöjer man sig inte med grumligt vatten längre. Då är de falska lärosystemen inte så attraktiva. De saknar det underbara sötman av Guds härliga sanningsord som jag lärt känna. Lekamlig övning, säger han i vers 8, gagna till litet. Och möjligen så avser han den asketism som dessa lärare så ivrigt förespråkade. Lekamlig övning, fasta och kroppslig späkning av något slag, det har möjligen vissa fördelar med sig, rent fysiskt. Eller så också tänker han sig bilden av en idrottsman som tränar och står i dag efter dag för att få sin kropp i fin kondition. Men, och visst är det nyttigt. Visst skulle jag behöva gå upp till Krogstedts idrottsplats varje morgon och springa några varv. Öva skivstång på kvällarna. Visst skulle min fru snart se positiva resultat. Andra också kanske. En bättre kondition. En bättre fysik. Men om 40-50 år skulle ändå denna min kropp vara färdig att dö. Det skulle vara gott för en viss tid. Kanske skulle det hjälpa att till och med förlänga mitt liv några år. Och jag menar inte att vi inte skulle sköta vår kropp och motionera och konditionera och få fin kondition. Men det gagnar bara till litet. Det gagnar bara temporärt. Det finns någonting som är viktigare. Det är den andliga övningen, den andliga träningen. Gudsfruktan, säger han, gagnar till allt. Ty den har med sig löfte, inte bara om ett förlängt fysiskt liv, inte bara om liv här i denna kropp. Den har med sig löfte om liv här och nu och om liv i den tillkommande tiden, om ett evigt liv. Detta är ett fast ord och är allo värt att mottagas, tillägga. Ja, det är tragiskt att se att människor kan gå så in för idrottslig och fysisk träning men tänka så lite på sin andliga människa. Jag vet inte om vår tidsålder är särskilt kännetecknande för den hysteri omkring idrotten som jag tycker nästan vi lever i ibland. Och det är lätt att fångas av det. Det ligger spänning och dramatik i idrott. Så hade just i morse tvn på och såg lite grann på Ingmar Stenmark. Ja, jag är intresserad av idrott. Men jag ser också faran i detta, va? Att det så kan upptas människors sinnen, även om de inte aktivt involverade själv. Så nästan projicerar man in sig själv i någon idrottsstjärna och lever där ett glorifierat liv. Men det gagnar till lite och det bedrar dig själv. Du förkväver din själ. Du tänker endast på det som är fysiskt och materiellt. Nå, vers 10. Därför, eftersom andlig övning och Guds fruktan gagnar till så mycket, därför arbetar och kämpar vi. Arbetar och kämpar vi. Det är så tjusigt att han ofta nämner båda dessa två ord. Inte bara arbete, utan också kamp. Och när han tillskriver människor och tilltalar dem i sina brev, så kallar han ofta Timoteus och andra för medarbetare. Det är arbete det är frågan om när man står i evangelietjänst. Det är arbete det ska vara frågan om när man står i en församlingstjänst. Jag hoppas att du inte har någon annan uppfattning. Men det är också frågan om kamp. Och här kanske en del är redo att dra sig ur. Gärna lite arbete när jag har tid, men kamp. Han använder ofta epitetet medarbetare om sina kollegor. Men mycket sällan har jag sett använder han epitetet medkämpe. Jag hittade bara två sådana exempel. Då Paulus kallade sina medarbetare för också medkämpe. Du är min medarbetare och min medkämpe. Du har stått med mig i kampen. Och intressant nog så är det två kvinnor bland annat, som han säger om i Filipperbrevet, Evodia och Syntyke, som har kämpat med mig i evangelium. Han kom ihåg dem. De har kämpat De inte bara var med i arbetet, de också var med i kampen. Vill du vara med i kampen? De här orden har ringt i mitt sinne de sista dagarna av det gamla året och nu i början på det nya. Arbete, kamp. Arbete och kamp. Men sen då? Det är vår lott som församling om vi ska framåt i tiden. Det fodras arbete, det fodras kamp. Så var det för Paulus, så var det för Kristus. Varför skulle det vara något annorlunda för oss? Det ligger en utmaning i detta. Vill du vara med i arbetet och kampen? Kampen i Guds församling. Vi hoppar över vad som fortsättningen står i vers 11. Det är lönt att kämpa, menar han, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden. Han är en levande Gud, han är inte en död Gud, han är en levande Gud. Därför är det lönt att hålla på. Vers 11 så säger han: så skall du bjuda och undervisa Timoteus. Låt ingen förakta dig. Stå upp. Undervisa, predika med auktoritet. Det hade han liksom inte vågat göra riktigt. Han visste vad som var sant, han visste vad som var riktigt, men att våga stå upp och säga det var lite svårt. Och jag förstår Timoteus. Jag har upplevt att som jag studerar detta brev, det främst talar till mig själv, eftersom det talar till en ung pastor, det brevet. Så om ni ursäktar, så står jag alltså här och predikar för mig själv söndag efter söndag lite grann. Men det gäller också er. Det gäller alla Guds barn. För det här är indirekt skrivet till församlingen i Efesus. Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Han var inte så purung, nödvändigtvis. Det grekiska ordet som här är använt för ungdom gäller ända upp till 40-årsåldern. Sträck på er, ni som är i den åldern. Ni är unga, enligt Bibeln. Ungdoms skull. Han kanske var i 30-årsåldern. Alltså relativt sett var han ung i förhållande till de som var äldre. Det vill säga de ledande i församlingen då, troligen, som var äldre än honom. Eller de äldre medlemmarna. Möjligen var det så att han till och med skyllde på sin relativa ungdom. Ja, men jag är ju så ung, jag kan väl inte stå upp och säga ifrån. Det måste väl de som är äldre göra. Eller var det så att man helt enkelt ringaktade honom för hans ungdoms skull? Och man jämförde honom med Paulus, som jag var betydligt äldre, och tänk när Paulus var här. Han var här i 3 år, tänk vad han predikade, tänk vad han hade omsorg, tänk vilken auktoritet Paulus hade. Och så nu den blyg och timide Timoteus. Hur skulle han våga säga någonting? Det var munhäfta, många gånger. Ha inget mindervärdeskomplex för din ålder, säger Paulus. Låt ingen ringakta dig. Du är visserligen ung och oerfaren, möjligen. Men låt dem inte jämföra dig med mig. Det fanns möjligen en tendens att inte ta Timoteus på allvar på grund av hans relativa ungdom. Men Timoteus, detta kan du motverka. Hur då? Jo, genom att bli ett föredöme. Genom att bli ett exempel på hur de andra ska leva. Genom att bli en mönsterbild. Ett exempel för de andra att följa. Bevisa, Timoteus, att kristendomen grundar inte sin auktoritet på ålder, utan på livskvalitet och personlighetskaraktär. Det är det som ger dig auktoritet när du talar. Lev exemplariskt inför dem. Då motverkar du deras tendens att ringakta dig. Och så räknar han upp de här 5 sakerna. Bliv ett föredöme, Timoteus. I tal. Det är alltid svårt när det ska börjas med tungan. Håller vi måttet? Ja, vi är väl ganska bra. Okej, låt oss börja med tungan. Hur har du det med din tunga? Säger Jakob i sitt 3:e kapitel också, va? Tungan är den lilla lämmen, så liten. Men det behövs bara ett litet roder för att styra ett helt skepp. Det behövs bara en liten gnista för att sätta en hel brand, en hel skog i brand. Och så vidare. Hur har du det med tungan, Timoteus? Se till att du vaktar på ditt tal. I den lilla kretsen, i de små samtalen omkring bordet. Låt ditt tal vara föredömligt. Låna inte ditt tunga till tvetydiga skämt. Låna inte ditt tunga till tvetydiga historier. Tvivelaktiga sådana. Låna inte din tunga till skvaller och baktal. Bevisa i den inre kretsen också att ditt tal är uppbyggligt och rent. Och även offentligt, får vi tro, är inbegripet här. När du talar offentligt, gör det på ett värdigt sätt. Gör det uppbyggligt, gör det gott. Gör det så att det uppmuntrar de andra. Det är inte frågan om vältalighet. om vackert formulerade satser. Det är frågan om innehållet i talet som Paulus talar om här. Blivit föredöme i din vandel, i din praktiska livsföring, ute bland människorna i vardagen. Låt din förkovran bli uppenbar. Ha som en ständig strävan att förbättra dig. Låt ditt eget liv statuera ett exempel för hur en ung kristen människa bör leva. Blivit föredöme i kärlek. Älska dem som kanske ingen annan har tid att älska. De mera undanstötta kanske. Bli ett föredöme. Älska varandra, har Jesus sagt. Låt dem se att du älskar dem. Låt dem känna att du älskar dem. Bry dig om dem. Någon har sagt så här, att där kärleken är känd eller upplevs, där blir budskapet hört. Det kan vara lätt i och för sig att bara predika. Och ibland kan predikningar till och med framföras med en aggressivitet och en, ja, man upplever nästan en ilska i predikan. Sån predikan upptas inte så lätt av Guds barn som den predikan bakom vilken man känner ett kärleksvarmt hjärta. Där kärleken är känd och upplevd, där blir budskapet också lättare hört och mottaget. Timoteus, bli ett föredöme i tro. Bli ett föredöme i det att du visar att du håller Gud för sann. Du håller honom för sannfärdig. Du tror att hans löften är tillämpbara. Bli inte ett föredöme i tvivel. Vet ni, jag tror inte alls det som vår ärkebiskop lite grann antydde, att vi inte skulle vara rädda att framföra tvivlen också i talarstolen. Jag tror inte att talarstolen är en plats, att predikstolen är en plats för att redovisa tvivel. Det betyder inte att en gudstjänare inte kan tvivla. Men en gudstjänares uppgift är att uppmuntra till tro och inte till tvivel. Vi ska gärna hjälpa varandra när vi kommer i tvivel. Men ifrån predikstolen ska tron uppmuntras och uppbyggas. Bli ett föredöme i tro. Pastorns liv och förkunnelse ska uppmuntra till tro. Till det är Gud värd. Och Gud vill se tro. Gud vill hjälpa oss med tvivel. Och det ska vi mötas person till person, tror jag. Och hjälpa varandra. För vi har alla tvivel att brottas med olika perioder av våra liv. Men bliv också ett föredöme i renhet, Timoteus, så att du vinner andras respekt. Ett rent liv ger kraft åt vittnesbördet. Renhet och tro hör ihop. Ouppklarad synd förtar kraften. Ouppklarad synd förtar frimodigheten och auktoriteten när Guds ord ska frambäras. Studenten sa till sin teologiprofessor: professor, nu kan jag inte tro på Bibeln längre. Professorn svarade vist: jaså, vad har du då gjort? Och det ligger lite grann i det. När ouppklarad synd bärs på, så uppstår lättare också tvivel, eller en ovilja att vilja ta Guds ord på allvar. Därför är det viktigt att vandra i renhet, för att också tron ska kunna finna rotfäste och grund i oss. Och så säger han: var nitisk i att föreläsa skrifterna. Det betyder högläsning ur skrifterna, Gamla testamentets skrifter. En tradition som synagogan hade fört in också i den kristna församlingen. En tjusig tradition. Något som vi kanske har förlorat i vår tid. Kanske skulle vi ha särskilda gudstjänster där vi bara föreläste kapitel efter kapitel högt ur skrifterna. Och höra Gud tala. Det är den objektiva, nedtecknade sanningen. Det är ju Guds ord. Tänk att vi har det. Kanske vi skulle läsa det lite mer högt tillsammans och låta Gud tala direkt ifrån sidorna i Bibeln. Ibland är vi mera ivriga att höra kommentarer omkring ordet än att höra själva ordet. Och kanske också att vi är mera ivriga att godta ett profetiskt budskap än det lästa ordet. Det profetiska budskapet ska inte föraktas, men det ska underkastas ordets prövning. En balans. Sen säger han till sist: försumma inte att vårda den nådegåva som gavs dig i kraft av profetord under de äldstes handpåläggning. Den nådegåva som finns i dig, Timoteus. Du ser, han påminner nu Timoteus: du har en nådegåva. Och underförstått, eller i versen innan, har han faktiskt avslöjat eller påminnt honom om vad den är. Föreläs skrifterna, var nitisk också i att förmana, och undervisa. Timoteus nådegåva var tydligen denna, att han skulle undervisa och förkunna och förmana Guds barn. Det finns sådana nådegåvor, som du vet. Det finns många nådegåvor. Kanske är det den som Romarbrevet 12 talar om, när det står att vi har olika gåvor, allt efter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så brukar han den i kraft i bruket av sin tro. Har någon fått en tjänst, sökt han på tjänsten. Är någon satt till lärare, sökt han på sitt lärarkall. Är någon satt till att förmana, sökt han på sin tjänst och sin plikt att förmana. Timoteus var både lärare och förmanare i Guds församling. Förmanare tror jag särskilt sångare är. Uppmuntrare, gåvan att uppmuntra, tror jag särskilt sångarna i Guds församling bör ha den nådegåvan. Nåväl, den fanns tydligen i honom. Och när han hade avskilts för sin tjänst, hade de äldste i Lystra lagt sina händer på honom, och profetord hade uttalats över honom, som hade sagt någonting så här: Herren säger till dig, Timoteus, att du ska tjäna honom med gåvan att undervisa och förkunna, och genom att göra det ska du bli många till välsignelse. Använd din gåva, Timoteus. Och nu påminner Paulus honom om det tillfället när denna gåva liksom hade blommat upp i honom. Använd den, begrav den inte. Handpåläggningen var ett symboliskt uttryck för att gåvan överfördes till Timoteus ifrån Gud själv. Tänk på detta, lev i detta, Timoteus, så att din förkovran blir uppenbar för alla. Hur ska jag uppliva min nådegåva? För tydligen är det så att när den helige ande, i det att vi tar tro eller fattar tro till Kristus, flyttar in i oss, så har han åtminstone en gåva med. Ty jag läser i 1 Petrus 4 att vi uppmanas att tjäna varandra, alla, med den nådegåva som han har undfått.